Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Han pratar om att han är i chock. Han pratar inte med någon om det här. Han vet inte hur han ska hantera det här. Och sen kommer han väl fram till på något sätt att han ska dela kroppen.
Hon trodde ju att hon inte skulle överleva det här helt enkelt.
Då valde själva att fly från platsen. Och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem.
Det var såklart förfärligt att vara där under 6 dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur som kom ut därifrån.
En bil som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvete också, det är ju de.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Styckmordet alla glömt. Det finns datum som för evigt etsar sig fast i vårt kollektiva minne. Dagar där vi exakt kan redogöra för vad vi gjorde. Därför att det som hände just den dagen ständigt bitit sig fast i vårt medvetande. En sån dag är 7 april 2017. Det är då terrordådet i Stockholm inträffar. Rakhmat Akilov stjäl en lastbil och kör sin vansinnesfärd längs Drottninggatan. 5 personer dör, en var 11-åriga Ebba. 10 personer skadas. Akilov misslyckas med att ta sitt eget liv och flyr från platsen, och i jakten på honom stängs hela Stockholm ned. Bussar, pendeltåg, tunnelbanan, allt stoppas. Och tack vare en föredömlig polisjakt grips han några timmar senare. Men skräcken den första tiden var att det här inte var ett enskilt dåd, att fler var att vänta. Oroliga föräldrar ringer sina barn för att veta vad de är. En av dem är jag. Och det märkliga för mig är att jag kunde ha varit där. Minuter före attacken stod jag med bilen i Sergelgaraget och funderade på vilken väg jag skulle ta mig ut ur garaget. Mot Sveavägen eller mot Slöjdgatan. Jag valde Sveavägen. Hade jag tagit den andra utfarten hade jag hamnat mitt i hela händelsen. Och vi har alla vår berättelse från den dagen. Vad vi gjorde, vad vi tänkte, rädslan och stressen. Men en sak kommer ingen av oss ihåg. Att samma dag försvinner en 50-årig kvinna i Spånga. En kvinna vars kropp ligger gömd i familjens källare i väntan på att bli styckad. Ett av de mer bizarra brotten jag har hört talas om. Men ett fall som trots namnet på min podd ingen av oss minns. Ett fall som drunknade i terrordådet. Jag kallar henne Siv. Hon bor med sin man och deras 2 tonårsdöttrar i en villa utanför Stockholm. Och den 7 april försvinner hon. Bara borta. Hennes barn vet inte var hon är, hennes syster vet inte var hon är, och hennes man, som jag kallar Björn, säger sig inte heller ha någon aning om vart hon tagit vägen. Väldigt mystiskt alltså. Ändå dröjer det en hel vecka innan mannen anmäler hennes försvinnande till polisen. Och bara det faktumet gör att misstankar uppstår direkt. Någonting är fel. Och det är inte ens på eget initiativ som man anmäler försvinnandet. Så här berättar Håkan Ahlgren, utredare hos polisen, som var den som fick det här fallet på sitt bord.
Jag kommer ihåg att anhöriga berättade att de ligger på han. Hon hade en syster som bland annat var på mannen om att hon tyckte att han skulle anmäla frun försvunnen. Men jag vet inte riktigt varför han drog på det där.
Ja, Det tar alltså en vecka innan Björn anmäler att Siv är försvunnen, vilket bara det alltså väckte misstankar. Och när polisen kommer hem till honom för att höra mer om försvinnandet gör de några märkliga iakttagelser.
Bland annat och att man hittade hemma i huset där kvitton på inköp av bland annat tigersågsblad. Och så var det någonting mer, något starkt borttagningsmedel om jag kommer ihåg rätt.
Några kvitton ligger fullt synliga. Kvitton på en tigersåg. Kvitton på ett väldigt starkt borttagningsmedel. Ganska märkliga inköp. Och det i kombination med att Björn väntat så länge med att anmäla sin frus försvinnande, att han helt enkelt verkar oberörd, gör att misstankarna ökar än mer. Så en större utredning dras igång och det blir alltså Håkan Ahlgren som blir ansvarig.
Jag blev kontaktad, eller jag tillhörde den sektionen, det var väl grova brottssektionen i Solna. Så var jag utlånad ett tag till brott i nära relation. Men så gick jag tillbaka en månad tidigare kanske, med tanke på att det här ärendet var på väg att uppdagas. Eller man hade misstankar i det här ärendet, så kan man säga. Och så hade man väl ingen handläggare på det till en början. Så då blev jag aktuell där.
Vad fick du veta då när du kom in i ärendet?
Jag fick väl reda på att det var en kvinna som var försvunnen. Och att det fanns lite konstigheter runt mannen i ärendet som man hade fått reda på från början. Bland annat att det hade tagit rätt lång tid innan han anmälde henne försvunnen.
Det finns en misstanke. Det är något som inte stämmer. Men maken vidhåller att hans fru bara försvunnit. Helt plötsligt.
Hans ursprungliga berättelse var att frun hade försvunnit hemifrån. Han visste väl inte var. Hon hade stuckit iväg någon morgon och sen hade inte kommit hem på kvällen. Så var det väl egentligen, och så var det väl. Det fanns väl vissa att de hade bråkat lite grann och sådär, men han visste väl inte var hon var.
En av de märkliga omständigheterna är kvittot på sågbladet och borttagningsmedlet som polisen hittade i bostaden. Men det finns också annat som är lite konstigt.
Vi funderar lite på de där tigersågsbladen lite, och att det fanns ju ingen förekomst av hennes telefon eller någonting, och den hittades ju sen senare hemma i lägenheten eller villan. Man kartlägger väl han. Jag minns bland annat att han under en veckas tid inte hörde av sig någonting till sin fru trots att hon var borta, vilket var ganska anmärkningsvärt. De allra flesta borde höra av sig och försöka få tag i via telefon, kan man tycka.
Så vad är det ni gör då förutom det här?
Vi håller en massa förhör med inblandade såklart. Man håller prata med alla inblandade, man pratar noga med han och med barnen, vet jag, innan de är, att de får redogöra för exakt hur det har sett ut på i relationen där.
Ett märkligt inköp av sågblad, av lösningsmedel, en ganska stormig relation, ingen telefon, ingen anmälan om försvinnande. Ganska många besynnerliga omständigheter, så många att åklagaren bestämmer sig, maken Björn blir anhållen. Han förs till arresten och där fortsätter han att neka och fler mystiska detaljer dyker upp.
Han förnekar brott. Han har ingenting med det där att göra. Han berättar att de har bråkat och övrigt vet han ingenting. Innan häktning där. I samband med häktningsförhandlingen så hittas det en film som han har spelat in på sin egen telefon som visar en kväll runt den här tidpunkten där hon ska ha försvunnit. Där hon jagar han lite grann hemma i villan. Hon är ganska upprörd och irriterad och han springer undan från henne och hon skriker på han. Och det, vi kommer fram till att den filmen den spelas ju in kvällen eller dagen innan som hon försvinner.
Det är något som inte stämmer. Åklagaren beslutar sig för att gå till häktning, att begära Björn häktad, trots att det fortfarande saknas några konkreta bevis för vad som egentligen hänt och var hustrun är någonstans. Och det är då det vänder. I samband med häktningsförhandlingarna ändrar Björn plötsligt sin berättelse.
Jag tror att det första förhöret som vi håller på häktet i Sollentuna som han erkänner eller berättar vad som har hänt. Man kan väl säga att han lägger en berättelse där. Den kommer ganska tidigt. Det är inte det första förhöret som han har med den försvarare som sen är med hela vägen. Han har haft en annan försvarare om stand-in i början, men då minns jag att han uttryckte inga kommentarer i hela förhöret. Så egentligen det första förhöret som han ställs inför sen, och det är när han har blivit häktad precis.
Och det är en bizarr historia som kommer fram. En historia som börjar med ett bråk.
Han berättar ju om vad som hände på kvällen, att de har bråkat och att sen går de och lägger sig på kvällen, och då säger han att hon igen kommer in till han, de har skilda sovrum, att hon går in och skriker på han om alla fel och brister som han har och jagar upp han i villan, och det blir väl något typ av bråk där enligt han, som sen slutar med en knuff eller ett fall från hennes sida, att de tar i varandra, hon ramlar bakåt och slår bakhuvudet i vardagsrumsbordet och tuppar av där och då enligt han. Han försöker kolla om det är något liv i henne och försöker med hjärt- och lungräddning, men han säger att hon andas inte, och han påstår att han håller på väldigt länge med återupplevningsförsök. Sen så vet han inte riktigt vad han ska göra enligt hans berättelse, och att han tar in henne i hennes sovrum eller deras i sovrummet där och lägger henne, som jag då förstår, död i sängen, täcker över ett täcke över henne, och ja, det är väl lite grejer till, han är ute och går med hunden, och men sen kommer väl barnen upp och barnen går till skolan.
Ja, det är en olycka, hävdar Björn. De har grälat och Siv ramlar eller blir knuffad och faller så olyckligt att hon dör. En olyckshändelse helt enkelt. Och berättelsen fortsätter, och det är nu det blir riktigt absurt, så här säger Håkan Ahlgren.
Och efter det så flyttar han ner kroppen då i huset ner till oss när ett garagedel som är sammanbyggt med huset, eller man ska säga, där gömmer han henne.
Där får kroppen ligga ett tag.
Där får kroppen ligga ett okänt antal dagar. Där han säger att han inte riktigt vet vad han ska göra. Han pratar om att han är i chock. Han pratar inte med någon om det här. Han vet inte hur han ska hantera det här. Och sen kommer han väl fram till på något sätt att han ska dela kroppen.
Medan livet pågår som vanligt med de två döttrarna, så ligger alltså mamman död i källaren, och Björn vet inte vad han ska göra. Han funderar och funderar tills han fattar det obegripliga beslutet att göra sig av med kroppen, att dela den, stycka den helt enkelt.
Han berättar att han kapar bort armar och ben och huvudet, och så säger han att han tar det cirka 25-30 centimeters bitar, och sen har han en grill som står utanför precis vid infarten till det där garaget som han tänder och får någon typ av glödbädd på, och där lägger han på kroppsdelar och liksom bränner upp dem, påstår han.
Vad gör han med resten?
Han klarar inte det här till slut, så att resten utav kroppsdelarna, det vill säga bålen, lägger han i en plastback som han lägger i bagaget på en bil på gården till att börja med. Och sen så flyttar han den till någon annan bil i ett garage en bit längre bort.
Och där hittar ni det?
Där berättar han i samband med att han talar om vad som har hänt vid samma tillfälle där alldeles i början, så säger han just vad den här den backen med själva de kroppsställena finns, och det stämmer så att säga. Så det finns ju...
Ja, en helt ny berättelse för utredarna att ta ställning till, och så många frågor. I bilen i garaget hittas bålen precis som Björn berättat. Men var finns de andra kroppsdelarna? De som behövs för att fastställa exakt hur Siv dog? Ja, här haltar Björns berättelse ganska mycket. Han hävdar att han helt enkelt eldat upp dem. Att han lagt dem på grillen och de blev helt förstörda.
Han pratar om att han eldar så att det blir små, små bitar kvar. Och då ska man jämföra nästan med om man kremerar en kropp på något krematorium eller någonting. Och man kommer inte upp i alls samma gradantal på en grill. Så att det troliga är att det skulle bli en förkolnad bit utav den kroppsdelen. Men det är inte så han berättar. Han berättar som att det blir mer poröst och att man nästan kan slå sönder det till små.
Ni hittar inga spår på grillen?
Nej.
Efter kroppsdelen?
Nej.
Vad tror du är anledningen till då i sådana fall att han skulle hitta på just den här delen?
Jag vet inte. Jag minns att jag frågade vid något tillfälle att med tanke på kroppsdelar som var borta, att just själva huvudet saknas, och huvudet är ju centralt för hans berättelse. Hade man hittat ett huvud med en typ av fallskada som stämmer med vad han har berättat, så hade det varit bättre för han, kan man tycka. Men här är ju huvudet borta, så att man kan ju inte, på det sättet kan man inte kontrollera riktigt att det har gått till så som man säger.
En olyckshändelse, en panikartad styckning, brott mot gravfriden. Ja, det erkänner Björn. Men mord? Nej, det har inte hänt, menar han. Det finns många konstigheter i hans berättelse. Mycket som är skumt.
Det här tumultet och bråket som han beskriver sker även på kvällen, natten. Och det finns två döttrar hemma i villan och ingen har hört någonting av det här. Om det ska gå till så som han säger, så ska det ha varit en ganska kraftig smäll, kan man tycka. Han har berättat att när hon slår bakhuvudet i bordet här, så kommer det en ganska rejäl blodfläck som hamnar på golvet, som han i något skede sen torkar upp. Där har det varit tekniker flera gånger och tittat efter gammalt blod, och det finns inget spår av sånt.
Och det här händelseförloppet skulle alltså ha pågått i några dagar. I källaren en kropp som styckas, på övre planet två döttrar vars mamma har försvunnit. Två döttrar som inte märker eller anar någonting. Något Håkan Ahlgren naturligtvis reagerar på.
Nej, de har inte märkt någonting. Och det tycker jag är konstigt såklart, eller tycker vi som håller på med det är konstigt. Han fick ju frågor om det där, men han höll fast vid ungefär samma sak, att de var fullt upptagna med sitt, och det var inte så. Det var påsklov här, det var något typ av lov i alla fall, så barnen var hemma under den här tiden. Så att är det märkligt att man inte, för att nu har jag aldrig, men jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara en rätt kraftig lukt i samband med det här eldandet också, som ingen har direkt berättat om.
Nej. Men också att han kan å ena sidan hålla på med det här i källaren, och å andra sidan där uppe försöka leva ett normalt liv med detta.
Ja, märkligt. Mycket märkligt.
En av alla frågor som dyker upp: varför berättar han? Varför nu? Ja, han har sin förklaring.
Vad han berättade, ett av första förhören, så sa han ju att han hade inga kommentarer. Och jag minns att han sa till mig någon gång efteråt att han skämdes lite grann. Eller han att det var inte riktigt han. Och han mådde inte riktigt bra att han inte... Och det var väl det kanske som gjorde att han berättade ganska tidigt att han inte riktigt klarar det här. Men sen är frågan om det är... delar utav sanningen, om det är hela sanningen eller vad det är.
Han skäms, säger han, men det kan ju finnas ett annat motiv, att det helt enkelt är en strategi, att han har en plan.
Jag har funderat några gånger nu. Vi var många som höll på med det här och hade olika delar i det här. Men jag vet, när var jag och en kvinnlig kollega som satt och höll förhöret med han när han berättade hur det hade gått till. Och jag minns, för jag läste det innan här när jag gick hit idag, att jag frågar han om det är så att det har skett någon olyckshändelse. Om det är någonting som har gått fel så skulle det kunna vara ett bra läge att berätta det. Och efter det så kommer den här berättelsen. Och så då sitter man och tänker på, har man själv gett han öppningen?
Ja, kanske han fick idén i förhöret. Kanske han kom på den ändå, en strategi, en taktik för att komma lindrigt undan. Eller kanske sanningen. Med sin berättelse lägger han över ansvaret på utredarna. Det var en olyckshändelse, säger han. Underförstått, tror ni något annat så är det upp till er att bevisa det. Och här blir de andra kroppsdelarna av största betydelse. De som Björn säger sig ha eldat upp. Utan dem blir det svårt att bestämma dödsorsaken. Utan dem är det omöjligt att bevisa mord.
Ja, det fick ju stor betydelse såklart att man inte kunde... Nu höll han ju fast från det att han berättade så säger han ju att till exempel huvudet... ligger där på grillen och blir i små bitar av det där. Och sen så det som är kvar, det kastas på återvinningscentral. Och det höll han fast vid hela tiden då. Och sen är väl, där hittas ju ingenting.
De andra kroppsdelarna blir själva kärnpunkten i utredningen. Om de hittas kanske bevisläget blir ett helt annat. Genom att analysera Björns telefon kan utredarna se att han varit vid en sjö under den tid som frun var försvunnen. En sjö nära Arlanda flygplats.
Vi letar i en sjö uppe bredvid Arlanda. Någon sjö där man enligt hans GPS, som det på telefonen, att han har varit där uppe mycket i anslutning till att hon försvinner. Så att där vet jag att man är uppe och vill leta med likhundar och sådär, men man hittar ingenting där. Och det är väl mer ute, ja, det är efter de kroppsdelar då som han påstår att han har grillat upp då, eller eldat upp.
Nej, inga fynd i sjön, och nu står utredningen och stampar. Å ena sidan Björns berättelse om att det var en olyckshändelse och att han i panik styckat kroppen. Å andra sidan alla märkliga detaljer kring historien. Är Björn en mördare eller är hans berättelse sann? Han gör inte direkt intryck av att vara en våldsam person, menar Håkan Ahlgren.
Han var ostraffad sen tidigare, ganska... Jag vet inte, lite ensam varg kanske, lite inte otrevlig på något sätt i något, men svår person, och man hade inte sett något tecken av något raseri direkt, utan den filmen som man såg så var det mer att han gömde sig undan för henne, men nej, svårt att säga, men en speciell människa.
Och där någonstans tar det slut. Inga ytterligare kroppsdelar hittas. Inga konkreta bevis som talar mot Björns berättelse. Mängder av konstiga omständigheter som tillsammans sprider frön av tvivel kring historien. Omständigheter som bildar en kedja av en annan sanning. En sanning som kanske skulle hålla i domstol. Men så blir det inte. Varken tingsrätten eller hovrätten tycker att kedjan håller och friar Björn för mord. Däremot döms han för att ha styckat kroppen, något han själv alltså erkänner. 2 års fängelse. För Håkan Ahlgren slutar fallet i besvikelse.
Jag hade väl kanske hoppats att man, att de tvivel som fanns skulle vara starkare. Det här med, jag kan själv tycka det här med hans berättelse får ju inget stöd av det här med hur hon hade legat på vardagsrumsgolvet, tänker jag, för att man skulle ha hittat blod Det krävs rätt mycket för att få bort det där. Vissa säger att det nästan är omöjligt att få bort det. Och så återigen det här med att man styckar en kropp som har, någon har dött i en olyckshändelse. Den är lite svår att smälta, men samtidigt så kan man inte säga att, vad vet jag, hur alla reagerar.
Ja, ett mycket märkligt fall. Medan vi alla andra förfasar oss över terrordådet på Drottninggatan så har Björn sin döda fru i källaren. Kroppen ligger där några dagar, sen gör han det obegripliga. Han styckar den medan deras döttrar lever som vanligt. Väldigt märkligt. Och så lyckas han få de viktiga kroppsdelarna att försvinna. De som kunde bekräfta hans berättelse eller fått honom fälld för mord. Han dömdes alltså till 2 års fängelse. Nu är han ute igen medan hans döttrar förlorat sin mamma i det som rättssystemet bedömt vara en olycka. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av...